Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Är du där, Ann Heberlein?
Ja, det är jag faktiskt. Jag sitter här i salongen i Borby. Det låter väl tjusigt att jag sitter i salongen. Det är min man som kallar det.
Ja, det låter mycket tjusigt och ståndsmässigt i förhållande till
verkligen
att driva sönder.
Jag kan annars säga att i lokalbefolkningens mun så går huset vi bor i under namnet Knarkhuset. Det är inte lika tjusigt.
Okej. Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Det tänker jag på i Svenska hjärtan. Så finns det ju ett hus på gatan där som kallas Skilsmässohuset. För att alla som bor där skiljer sig.
Jag älskar det. Jag älskar den tv-serien. Den är riktigt bra.
Ja, och den är också den är väldigt komisk i stycken, också djupt deprimerande i stycken faktiskt. För att det är ju inte så.
Men den är väldigt svensk på det sättet.
Ja, det är
faktiskt.
Mm.
Ja, det tycker jag.
Man kan gott plåga sig igenom ett par avsnitt där och påminnas om hur tv var på 80-talet.
Ja, nej, men till att detta huset kallas för Knarkhus är att vi hyr ju nu en lägenhet i ett gammalt, ja, ett gammalt trevligt hus faktiskt i Borby. Men för folk på landet är det konstigt att hyra en bostad. För bor man här så äger man sitt hus. Och om man hyr så är det något fel på en.
Troligen knarkare.
Troligen knarkare, troligen lever man socialbidrag och har kanske 7 betalningsanmärkningar. Men som bostadsmarknaden ser ut idag så behöver inte hyresvärdar i små hålor som Borby längre acceptera folk med 7 betalningsanmärkningar och narkotikaproblem. De kan ta en med en betalningsanmärkning istället.
Ja, och då får en riktig kulturkvinna.
Ja, precis. Det hör ändå till min person att jag har en betalningsmärkning. Jaha, men hur är det med dig, Anna-Karin? Befinner du dig stadigt där i utkanten av Göteborg?
Ja, det gör jag. Och jag tycker att det har varit en intressant vecka faktiskt för oss som söndagsskolefröknar. För du och jag har ju faktiskt lyckats starta en kulturdebatt. Och det är ju inget man gör
säga
i handvändning.
Nej.
Nej. Men i Sverige behöver man inte säga så mycket för att reta upp folk. Och du och jag gav ju oss i kast med begreppet manlighet eller fenomenet manlighet.
Mm.
Och det är rätt för att reta upp både den ena och den andra. Eller så är det så att man lider en enorm brist på ämnen. Så att man tar det som ges. Och vi gav saftig bit om manlighet.
Det kan man säga. Jag skulle vilja säga att vi har inte bara startat en debatt utan två. Därför den text du och jag skrev tillsammans på Expressens kultursida för snart 2 veckor sedan. Den handlade ju om maskulinitet. Alltså den problematiserade en maskulinitet i kris som vi menar är fallet. Men den landade ju i att vi faktiskt lyfte fram president Zelensky som ett gott exempel på en sund manlighet. Och detta triggade igång en debatt inte bara om manlighet utan också inom pacifism.
Ja,
så det precis. Blev 2 debatter så... på en text kan man säga.
Ja. Jo, exakt. Så vi har ju dels försvarat möjligheten att kunna diskutera maskuliniteter, eller olika former av maskuliniteter. Dygder har vi också diskuterat mycket som spin-off på den här texten. Och sen då frågan om vi är krigshetsare eller om vi är pacifister. Och vi kan väl säga så här, vi är definitivt inte pacifister, vi är definitivt inte krigshetsare. Men vi tycker att ukrainarna har rätt att försvara sig själva och sitt land.
Jag tycker pacifism,
och det gör de.
Ja, alltså pacifism är bara en rimlig hållning om alla i hela världen är pacifister. Men det är de inte.
Ja, och det kommer ju inte upp på en.
Nej, och därför så, om man är pacifist så gör man sig själv till en sån här lam anka, som man säger på svengelska.
Ja, men det som också har varit intressant i att vara med om den här debatten, det är ju att folk inte heller känner några direkta spärrar vad gäller vad man kan använda en text till, att alltså vad man kan läsa in i den och vad man kan beskylla skribenterna för att vara. För att jag vet inte riktigt vilket som du tyckte var värst, men jag tror att för mig var det nog ändå att vi blev beskyllda för att bedriva rysk propaganda med den här texten som hyllade Zelensky. Det kändes väl nästan som den så att säga hårdaste dragningen.
Ja, och det var Björn Werner i GP, eller hur?
Nej, det var det inte. Det var Inti
Chavez Perez. Precis. Ja. Det var ju två texter i GP. Två dagar i rad så gav de sig på oss. Först var det Björn Werner som, jag kommer inte ihåg. Jo, han beskyllde oss för att han dofta kände att
det 50-tal. Det var så här 50-talet började.
Det var så 50-talet började. Och sen så kom den här Chavez Perez och sa att vi var ryska propagandister. Nej, det som gjorde mig mest arg, jag har svårt att välja mellan att Fredrik Strage påstår att vi får kåtslag när vi tänker på president Zelensky, eller att den här Moa Berglöf beskyller oss för att gilla män som beter sig som Will Smith. Alltså det är svårt att välja mellan dem, men båda två gjorde mig nästan orimligt arg, måste jag säga.
Ja, men jag tänker ändå att Fredrik Strages text, det är en förlorares text.
Jag säger så här, Fredrik, om du lyssnar. Om någon attackerar dig någon gång så kommer jag aldrig försvara det. Jag kommer bara säga, sitt du där och var en pacifist och din jävla mes. Så är det.
Ja. Nej, men det var under all värdighet att skriva.
Ja, det var det,
det
verkligen.
Men jag tål, ja, det var
jag
det.
Får aldrig klåtslag offentligt, kan jag säga. Jag håller det till en mycket, mycket liten skara.
Ja, det vi tackar vi för.
Det tycker vi. Det är ju trots att söndagsskolan, vi pratar om vet och etikett. Ja. Så om du får klåtslag, får det en liten begränsad skara människor, gärna liksom...
Välj din publik,
välj dina sammanhang. Men det känns som att vi osökt är på väg in i veckans irritation. Jag tänkte att den här söndag ska du få börja med att berätta vad du har varit irriterad av.
Ja, alltså det är trots... Vi är ju så kompetenta, du och jag, så vi har ju lyckats att parallellirritera oss, både på debatten om debatten och sen på andra fenomen. Ja. Och det som faktiskt har gruvat mig eller sökt mig under veckan som har gått, det handlar om infantila tilltal i tv-program. Mm. Främst SVT, TV4 också för övrigt. Det kan väl vara de andra kanalerna med, men jag tycker inte de räknas på samma vis, därför att nu tänker jag på var räckvidden är som störst. Och det finns en menar jag då, trend som handlar om att också program som sägs syfta till en vuxen publik ändå anlägger ett mycket barnsligt, nära nog infantilt tilltal, som om publiken inte förmår mer än cirka en 8-9-åring.
Nej, det, alltså, vi var inne på detta.
Ja, vi var ju inne på detta när vi diskuterade Schlagerfestivalen ingående, att också den har så att säga infantiliserats, även om den alltid har varit till för en familj som publik.
Mello.
Men jag vill mena att detta sprider sig in i program som bör liksom så att säga hålla ribban högre och också tänka att tittaren inte med nödvändighet är dum i huvudet utan klarar av lite komplexa resonemang och så.
Anna-Karin, handen på hjärtat. Med den erfarenheten, färska erfarenheten vi har av hur människor som ändå är kulturskribenter, hur svårt de har att förstå komplexa resonemang. Kanske är det så att SVT helt enkelt bara inser att folk är så jävla dumma i huvudet, så vi måste prata till dem som om de är barn.
Ja, kanske. Men då blir jag tv-mässigt deprimerad.
Nej, men vi konstaterar ju häromdagen när vi helt privat pratar i telefon utan att spela in det, att vi är kulturellt danska.
Ja, det är vi. Och det är precis, så känner jag ofta. Och jag tänker ibland när jag läser danska texter att det här hade aldrig gått att skriva i Sverige. För att då hade alla missförstått det medvetet eller omedvetet och sen skrivit texter och anklagat skribenten för att vara det ena och det andra. Även om texten i sig då skär in i de här nyanserna som en riktig kulturtext faktiskt ska klara av att balansera. Mm. Så det var min irritation. Och besvikelse måste jag säga. Nu över snabbt till din.
Ja.
Vad?
Jag vet inte om jag ska kalla det irritation, men snarare som du uttryckte det, att någonting som har liksom gnagt mig i veckan och som jag har känt ett rätt så stort obehag inför, måste jag säga.
Mm.
Det inträffade ju alltså två fasansfulla mord på latinskolan i Malmö.
Mm.
Och det har skrivits mängder av texter kring detta. Jag har faktiskt själv bidragit med i Svenska Dagbladet i lördags. Och det som har liksom väckt mitt obehag, det är den här benägenheten som väldigt, väldigt många skribenter har att låta allting kretsa kring dem själva. Så väldigt många texter om det här förfärliga mordet på två väldigt omtyckta lärare och mödrar och partners och allt vad de var, har handlat om hur skribenten har känt inför detta. Och då liksom någon liten anekdot att en gång för 22 år sedan kanske den här skribenten passerade latinskolan i Malmö. Och det gör mig så... Ja, alltså jag tycker det är obehagligt. Jag blir arg faktiskt. Därför att man får inte lov att stjäla andra människors sorg. Och när jag då har liksom funderat över det i veckan i relation till de här texterna. Och nu blir jag själv personlig här, därför att latinskolan har en ganska speciell plats i min familj. Så min mamma har gått där, min bror har gått där, mina brorsöner. En av mina brorsöner går fortfarande på skolan. Och är direkt berörd av detta. Jag har själv gått på latinskolan, gick på komvux där och läste in matte och naturkunskap. Och jag bodde precis vid latinskolan nu, bara för några veckor sedan. Jag passerade latinskolan nästan varje dag. Men när jag skrev en text om det så ville inte jag skriva om min relation till latinskolan. Därför att den är ointressant, tycker jag. Jag tycker att det finns ett sånt fruktansvärt parasiterande i kulturskribentsbranschen. Där man ska parasitera på andra människors sorg, andra människors smärta.
Ja, just det. Och det är det här att man, du sa parasiterar, man nästan också kapitaliserar på den. Alltså, och flyttar då, som du säger, fokus från det. De som är där nu, de som var där då när det skedde. Och som sen under den följande våren, hösten och resten av livet kommer att bära detta minne och påverkas av det i sitt liv. Det är inte det jag då förväntas närma mig, utan jag kan bara utgå från vad jag själv bär för kroppsliga minnen av denna plats. Så det är så jag är med om det, att det finns liksom en ynkedom i detta.
Ja, men det är väl någonstans, är det väl en naturlig reaktion. Jag tror att liksom när World Trade Center drabbades, då tänkte vi alla, herregud, där var jag ju för 3 år sedan. Alltså, och så reagerar vi ju. Men det är ju inte så intressant för en större och vidare krets. Så jag tycker att man ska kunna kräva mer av en text som man läser på en kultursida än att någon berättar om sin egen personliga relation till denna plats. Men jag vill faktiskt lyfta fram två fina texter som jag har läst. Och den ena är av Tone Schunnesson, som har varit elev på skolan. Hennes text var fantastisk. Den liksom stilistiskt fantastisk. Alltså, hon lyckades liksom förmedla den känslan av total chock. Och sen också en ung kvinna som heter Minna Höglund, som vid tidigare tillfälle anklagade mig för olika konstiga saker etc. Jag har förlåtit dig för detta, Minna. Jag tyckte din text på Expressens kultursida, Minna till studenten på latinskolan för bara något år sedan, den var också så fin. Liksom, där hon beskrev hur skolan var den plats som blev vuxen, och skolan var den plats där hon kunde vara sig själv, och så händer detta. Liksom, och det blir... Så både Schunnesson och Höglund, som ju är direkt berörda, de lyckades faktiskt, och de är ju båda två, Schunnesson är författare och Minna är författare, vet jag inte, men hon har absolut liksom kvaliteter som hon skulle kunna använda på det sättet. De lyckades förmedla den känslan så starkt så att det var svårt att värja sig från sorgen, som var helt autentisk i deras texter. Så liksom den sortens mer förstahandsskildringar, den har sin plats. Men inte liksom människor som skriver att men för 12 år sedan så... Lägg av med det, och det gäller inte bara det här, utan det gäller all sorg, all smärta. Liksom. Skäl inte andra människors sorg. Innan jag avslutar detta resonemang så måste jag bara berätta om en präst som jag gjorde praktik hos för många år sedan. Jag skulle ju i forntiden studera för att bli präst. Min första individuella praktik hade jag hos en fantastisk präst som heter Krist och som jobbar i Eslöv. Vi skulle begrava ett spädbarn. Jag assisterade honom, han var tjänstgörande präst. Det var en familj som hade fått tvillingar, och det ena barnet hade dött av plötslig spädbarnsdöd efter bara några veckor. Så det var en oerhört känslig och svår situation där de både hade liksom glädjen över det barn som fanns och sorgen över det barnet som hade dött. Och han gjorde det så fint och så värdigt och så vackert. Och sen så kom vi ut i sakristian, och då bryter han samman och börjar gråta. Och så sa jag till honom att jag tyckte att han hade genomfört det så fantastiskt för så starkt. Så sa han så, man får aldrig stjäla andra människors sorg. Och det är ett väldigt gott råd till en präst. Eller en blivande präst som jag var då. Men det är också ett väldigt gott råd till alla kulturskribenter där ute. Så det är en uppmaning för mig. Håll för fan stilen även i de lägena. Stjäl inte andra människors sorg. Gräv i din egen om du behöver.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Vi har ju ett stort ämne som vi ska ge oss kast med. Det är mycket möjligt att det här ämnet kommer att behöva brytas upp sen och bilda underavdelningar, underlektioner till detta. Jag tror vi kommer att röra oss så mycket som har med livet att göra. Men ämnet som sådant är landsbygden.
Jajamän.
Landsbygd.
Jajamän.
Så vi ska till landet nu.
Nu ska vi ut på landet.
Dra ut dit. Ja. Kommer du från landet?
Nej, alltså det är väl tveksamt egentligen. Jag är ju född i Malmö och jag bodde på Sorgenfri i Malmö tills jag fyllde 7. Då flyttade vi till Svedala. Och Svedala är ju en bruksort som ligger 2 mil från Malmö. Så jag bodde ju mer på landet än vad jag bodde i storstan. Men man kan väl säga att det är liksom en skånsk kommun där alla längtar till Malmö.
Det är en ort.
Det är en ort, precis.
Det är en by.
Ja. Så jag är inte uppväxt på landet, men sen som vuxen har jag ju valt att bo på landsbygden. Jag bodde ju många år i en pytteliten by med, nu ska vi se, vi var 7 invånare i byn. Och när vi flyttade så var det 2 kvar.
Var det 0?
Min familj flyttade. För vi var 5 i min familj då. Jag och min dåvarande man och vi har 3 barn. Så jag har ju erfarenhet att bo på landet. Och nu skulle jag vilja påstå att jag bor på landet igen. Jag bor i en...
Fast lite i en by ändå, en borrby.
Precis, en by får man väl säga. Mm. En liten by mitt på Österlen bor jag nu.
Men alltså, jag bedömer ändå att du kvalificerar dig då till att ha tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna diskutera ämnet landsbygd.
Jag tackar för detta. För jag skulle vilja utnämna dig till expert på detta. För att du är definitivt uppväxt på landsbygden.
Ja, precis. Jag är ju inte ens uppvuxen i en by. Det fanns en by på några kilometers avstånd. men
du bodde till och med utanför byn.
Ja, det gjorde vi. Alltså, det är ju på åkra, så att säga. Det är den väg 110 som gick alldeles utanför mitt föräldrahem. Mm. Och det var en rätt så liksom, det var mycket trafik på den vägen. Det var en gammal riksväg. Men där invid denna väg fanns mitt föräldrahem. Det finns kvar fortfarande. Mm. Och sen är det liksom åkrar, fält, slätter och så ligger det utspridda gårdar och villor där, fastigheter. Mestadels gårdar och torp naturligtvis. Men det är ju inte så att alltså, skiftesreformen har ju slagit igenom fullt ut här. Så det är ju verkligen utsprängda gårdar, så som det ser ut på landsbygden idag då. Idag är det ju inte så många av de här småbruken kvar, tyvärr, utan de allra flesta har ju då sugts upp av de stora bruken, eller stora gårdarna som har förvärvat och lagt till jordarealer. Så att, men då har ju det blivit hästgårdar av de flesta.
Det är ju mycket så kallade avstyckade gårdar. Det var en sån jag bodde på med min förra man. Vi bodde på en avstyckad gård här, mitt på Österlen också. Och vi hade ju då en liten plätt mark på som räckte till en hage där vi hade får och några getter. Men resten av marken hade ju storbunden Persson köpt upp. Som är i princip all mark man kunde säga då.
Ja, exakt. Och vi bodde ju då som sagt i en villa. Mm. Men bara några kilometer därifrån så fanns min pappas föräldrahem. Som var ett lantbruk, som hette, eller en gård som hette Stora Berga. Och där var jag ungefär lika mycket tid som jag var hemma. Mm. Skulle jag nog säga under mina fram till jag var kanske 10-12 år, och man kunde vara mer hemma ensam efter skolan. Men för där bodde min farmor och farfar och då passade de mig när jag kom efter skolan eller innan jag började det. Så att jag är ju liksom uppvuxen på ett lantbruk också, vill jag mena då, även om jag inte sov där. Så det är väldigt mycket lantbruk i mig och mycket landsbygd i min historia, måste jag nog säga. Och det har påverkat mig mycket mer än jag trodde. För, jag menar, så här är det, det vet ju du också. Det är mycket tristess på landsbygden. Det händer ju inte så där vansinnigt mycket. Så väldigt mycket av ens, framförallt tonår, går ju ut till på att man kanske längtar till där det händer någonting. Ja, om det så är bara i byn.
Ja, och det är ju en likhet mellan då den ort jag växte upp i, Svedala, och att faktiskt bo ändå ute på landet. För också om man är uppväxt i Svedala, som ju ändå är en ort med liksom sporthall och friluftsbad och en korvkiosk som man kunde stå och hänga vid och så vidare, så är det ju, nej men, du minns säkert filmen Fucking Åmål. Alltså det beskriver väldigt väl känslan och stämningen i den sorten.
För mig bodde de ju, jag såg ju att de bodde, jag förstod inte vad de klagade på. De hade ju jättemycket folk där.
Men det som den filmen beskriver, det är ju också den här känslan av att allting spännande händer någon annanstans. Men det är möjligt att det är någon slags existentiellt tillstånd som tonåringar alltid befinner sig. Jag vet inte.
Ja, jag tror det. Man vill bort.
Man vill bort bara.
Man vill vidare. Ja. Ja,
man vill vara någon annanstans. Och vill man inte det, så är det ju fan något fel på. För man bör nästan vilja vara någon annanstans när man är tonåring, tror jag.
Ja, jag tror faktiskt det. Men det är en sak som jag tänker på, som vi nog delar mycket från våra respektive erfarenheter av landsbygden. Det är ju att jag vill mena att det som finns där i högre grad och som framträder i högre grad där, det är ju de här originalen eller typerna, människorna som inte heter det de är döpta till, utan som har fått någon slags tillnamn som man omnämner vederbörande som. Det behöver inte vara något nedsättande, utan det är liksom, det kan vara någonting som man kallar personen gården som personen bor vid, eller gatan, eller det är någonting, någon gång sa vederbörande något roligt som gör att man har fått det här namnet. Alltså jag läser faktiskt just nu Lucky Lada och jag.
Ja, Maria Månsberg.
Exakt. En mycket rolig skildring av Hör.
Den vill jag också läsa.
90. Ja, den är underbar. Men där är väldigt mycket av precis den typen av namn som jag minns ifrån min barndom också. Från när min farmor och farfar talade om de som bodde där. Maria Månsberg har ju till exempel Pippakagen.
Pippakagen? Är det någon som bor där?
Ja, det är någon som en gång råkade. Hon hade väldigt stor tillgång till kakor eftersom att hennes far var konditor. Okay. Och sen en gång så ägnade hon sig åt, hon kopulerade i en park, vilket väldigt många människor såg. Och efter det blev hon helt enkelt Pippakagen.
Det är jätteroligt.
Ja, precis. Och det är liksom den typen. Nu var det lite, så fräcka namn hade vi kanske inte där jag kommer ifrån, men ändå fanns det ju en hel del liksom sådär.
Ja, men jag kan ju bara bidra med några namn från min uppväxt då. Alltså vi hade Tjöbulla Maria. Ja. Och Tjöbulla Maria var ju då berömd i hela Svedala för sina köttbullar som hon sades rulla i armhålorna. Vilket låter otroligt äckligt, men det gav en speciell distinkt smak till dessa köttbullar. Och vid något tillfälle så ska hon ha tappat en köttbulle på golvet och skrek då: "Fort, trä på köttbullen innan hungen tar den!" Det vill säga, för er som inte förstår skånska, trampa på köttbullen så inte hunden tar den. Det var Tjöbulla Maria.
Skulle man sätta in köttbullen i hålfoten då? Eller hur tänkte hon, för att man skulle bevara den så att den kunde stekas? Det måste ju vara så hon föreställde sig.
Men den där jävla hunden skulle inte ha någon köttbulle. Sen hade vi Niklas i Skrällebo, som hade enormt stora öron och som bodde i ett väldigt skrälligt hus. Det vill säga ett liksom skraltigt och slarvigt hus. Men han var väldigt bra på att laga cyklar. Och han brukade alltid när man kom förbi så, och frågade om han kunde kolla på en cykel, så sa jag ska titta en te. Det betyder att jag ska titta till den. Och sen så hade vi Pelle med radion som faktiskt har förekommit i det här programmet innan. Ja. Det var han som gick omkring.
Ja,
precis, han lärde sig sjörapporten utantill. Och om honom sa man att han åkte till Lund, och när han kom tillbaka så var han galen.
Ja, och det var han som undrade om du hade trosor
på dig. Har du trosor på dig? Så det var några av originalen i min uppväxt. Som nog inte riktigt finns i en storstad.
Nej, och jag menar, från min far har jag hört oändliga historier om Hugo Berg och mor med de stora pattarna.
Hängde de två ihop, Hugo Berg och mor med de stora pattarna?
Ja, det här var hans hustru. Han kallade henne mor med de stora pattarna.
Det är också något med.
Och sen hade vi en herre. Ja, det är det. Men alltså, vi hade en som bodde in till min farmors gård som hette Arnold. Men han hade väldigt många gäss. Han var Arnold med gässen.
Ja, det är klart.
Arnold med gästen. Ja, och sen fanns det någon som hette, jag vet, min farmor hade en syster som hette Rut. Och hennes man hette Gottfrid. Men han kallades Gotte. Det är ju inget konstigt detta. Det är bara det att när jag var liten och de sa att nu kommer Rut och Gotte, då tyckte jag så här: Gotte, alltså godis.
Ja, precis.
Hjälp, det är toppen.
Det,
och sen kommer de då och så är det en liten herre som ser ut som typ Fridolf i Lille Fridolf. Och jag bara, är det detta jag har gått och väntat på?
Det var den första stora besvikelsen på mig. Det kom fler.
Ja. Nej, men det är den typen av, alltså, flabben i svängen, en annan flabben som, svängen, som kommer hemifrån. Ja.
Mm. Vad så lustigt.
Finns detta i staden? Nej. Finns detta i staden?
Alltså, delvis finns det väl. Alltså, jag bodde ju nu vid Värnhemstorget ungefär, Östra Försvarsgatan, och det blir ju som en liten by i staden, för att man lär ju ändå känna människor i sitt kvarter, man lär känna, och nu är ju den delen av Malmö är ju rätt så full av original. Jag tror, bor man ute i Limhamn till exempel, så är det inte så mycket original, men däromkring är det mycket, alltså det är mycket hemlösa, det är mycket psykiskt sjuka som inte har någonstans att ta vägen, så att jag ska inte berätta alla våra namn som min man och jag hittade på, för de var inte så smickrande. Men,
nej.
men det var liksom lite så. Men inte på samma sätt som på landet. Alltså, jag tänker så här att landsbygden är delad där. För att dels är det faktiskt så att det finns ett annat utrymme och en annan tolerans för att människor kan vara rätt så knasiga. Det finns liksom... De får plats för att de hör ändå till oss. De bor ju här och då accepterar vi dem. Samtidigt så är också landsbygden rätt intolerant. Alltså, inte minst när man var tonåring och bodde då i det här lilla samhället i Sverige. Om man liksom typ, som hon den här stackars pippakagen. Om man råkar liksom pippa med någon med olika typer för många gånger. Eller man var full eller vad det nu var. Mm. Alltså det spred sig som en löpeld. Det var ju otroligt skvaller och otroligt mycket liksom sån här grejer liksom att ja, men liksom tjejer, de var madrasser och luder och allt för dem nu. Alltså, rätt liksom sunkiga värderingar.
Ja, nej, men det skildras också på ett helt, i min uppfattning, korrekt vis i Lucky Lada och jag. Där just detta epitet, detta nedsättande tillnamn, fester på flickan. Mm. Medan killen hon låg med, han fick ju heta det han hette, så att säga. Han fick inte tillnamn för det han hade blivit påkommen med i parken. Och detsamma finns det ett antal andra episoder i samma roman då, där det här, det drabbar kvinnan, det drabbar den unga flickan väldigt hårt. Om man gör en överträdelse, eller om man då lever på ett utsvävande vis sexuellt. Mm. Och det är ju en intressant aspekt av detta med kontrasten landsbygd-stad och i fråga om handlingsutrymme. Precis. Och hur så att säga, å ena sidan så tillåter man original, precis som du säger. Å andra sidan är rollerna, de segar sig väldigt mycket mer. Könsrollerna, könsmönstren är segare där än i stan. Mm.
Det är det nu faktiskt, att det är strängare på det sättet, det är svårare. Och det tänker jag också, alltså de åren som jag bodde på Österlen med min familj, när jag flyttade ut hit så hade ju våra söner hade ju börjat skolan. Då hade de ju gått i förskola och skola i Lund. Och så flyttar de hit och ska gå i en liten byskola. Jag vet liksom hur en av mina söners lärarinna sa att ja, det hade ju varit mycket lättare för honom om han spelade fotboll som de andra pågarna. Därför mina pojkar spelade inte fotboll, de spelade piano. Och en annan lärarinna sa, ja, hans problem är att han tänker för mycket. Men jag tänkte faktiskt när vi bodde här, så det här med liksom sexuell promiskuitet och så är väldigt känsligt för flickor och unga kvinnor på landsbygden. Men samtidigt finns det fler roller för unga flickor och kvinnor att anta här ute, medan pojkar har inte så många roller att välja på. Och det kanske är samma i storstaden, att det är svårare att vara pojke på det sättet, tänker jag, att ja, men man kan vara liksom den här idrottskillen, eller så kan man vara plugghästen. Det finns inte så mycket annat. Men tjejer, de kan vara liksom, ja, men de kan vara ägna sig åt ballett, och de kan vara fotbollstjejer, de kan vara hästtjejer, och de kan vara pluggisa. Alltså, det finns fler tillåtna roller för en ung kvinna eller en flicka att gå in i. Och det är faktiskt ännu tydligare på landsbygden, skulle jag vilja påstå. För att i stan så kan du, även om du är liksom, vad ska vi säga, utstött eller utfryst i din skola, ja, men då kan du åka till en annan del av stan och gå med i en förening där man ägnar sig åt rollspel eller tecknar manga eller vad man nu tycker är kul. Men det går inte om man växer upp typ i Borby som jag bor i nu. Det är mycket svårare.
Nej, men det där är ju liksom, det är ju också den snävheten eller begränsningen i fråga om vad man kan ägna sig åt på fritiden. Mm. Det blir ju också given av att det går inte att arrangera alla de här typerna av aktiviteter där. Det finns liksom scouter och det finns fotboll. Alltså där jag växte upp fanns det också folkdans.
Var det någonting som färgnade dig?
Ja, men jag tycker du jag verkar vara en scout? Svar nej. Jag var med en gång. Eller två kanske. Och sen så sa de att jag skulle göra jag kunde välja mellan att tillverka någonting som jag kunde sitta på i skogen om det blev kallt.
Ja.
Eller att tillverka mockasiner. Oj. Och båda de här två tyckte jag verkade fruktansvärda.
Ja.
Som någon slags nästan straff, kändes ja. Det som. Så att, då åkte jag hem. Sen så då, folkdansen fanns ju, och då fick man ju åtminstone röra på sig till musik.
Ja,
låt vara i lite löjliga formationer. Men jag tycker ju det, jag väljer ju det alla dagar i veckan framför scouting. Det måste jag säga, även om jag tycker det är en fin rörelse.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Tillbaka till det där som du sa med begränsning, eller var är rollerna stängda, eller var är de liksom, finns det öppningar i dem? För tänker man historiskt på män och kvinnors handlingsutrymme på landsbygden, där vi ju faktiskt alla, nästan alla kommer ifrån, en eller ett par generationer bak, så har ju kvinnan, bondmoren så att säga, har ju haft möjlighet att röra sig över sin sfären är hemmet, barnen, matlagningen, eller om man då har haft en stor gård så har man övervakat detta och haft personal som har gjort pigor och så vidare som har hjälpt en med det dagliga, men man är i arbete hela tiden. Men kvinnan har ju ändå därutöver kunnat röra sig ut på fälten i arbete och hjälpa till där när så har behövts, beroende på var på året man är, i skördar eller när det ska tas in halm eller något liknande. Medan mannen har sin arena ute, bara.
Mm.
Alltså i kroppsarbetet.
Precis, för kvinnan
eller
äger
bruket.
Inomhuset så att säga.
Ja, ja. Så det kan jag ju minnas från liksom, när jag växte upp då, när jag såg min farmor och farfar och mormor och morfar, att där kunde ju, farmor hade ju så att säga kompetensen på båda, i båda arenorna. Mm. Både ute och inne, medan alltså skulle de växlat så skulle min farfar vara helt renons på vad tusan ska jag göra här. Jag vet inte hur jag sätter på hur jag ska laga mat eller något sånt där. Det fanns inte den kompetensen, menar jag.
Men det är intressant. Det där
med... Förstår du vad jag menar med att det är gränsöverträdelser och så vidare, vem som kan gå över vems
territorium. Att kvinnan kunde på något vis inta mannens domän också, för hon behövdes ju faktiskt där ute också. Så var det ju.
Mm.
Men jag tänker att det kom en, det är rätt många år sedan nu, jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon heter, men en sociolog som skrev om män på landsbygden och framförallt i Norrland, som ju är, det får man väl säga, det mest, alltså där har vi väl den största delen av glesbygden i Sverige, ligger i de norra delarna. Och där är det ett välkänt fenomen att unga kvinnor lämnar, de flyttar till storstan eller till staden i alla fall, de utbildar sig och så vidare, medan männen stannar kvar. Och det gör ju att många av de här männen, de är ju också ensamstående. Och det är ju så intressant, liksom, därför om vi talat om liksom någon slags traditionell idé om kvinnor och män liksom från Aristoteles och framåt, så står ju mannen för det aktiva medan kvinnan är det passiva och så vidare. Mannen står för kreativitet medan kvinnan är det statiska. Och så. Men här är det ju kvinnorna som då är handlingskraftiga som väljer att lämna för att inte komma tillbaka.
Mm.
Och det tycker jag är också så intressant att fundera över. Vad är det som gör att männen stannar kvar i sin invanda miljö fastän de kanske egentligen inte har någon vidare framtid där. Därför just de här männen som fanns i den studien var också män som, nej men alltså de hade rätt svårt att klara sig ekonomiskt, så de hankade sig fram, de kanske fiskade och jagade lite och sen så var de ibland sjukskrivna, så fick de lite A-kassa och så hade de något påhugg då och då. Och det är ju inte jättelätt att försörja sig i glesbygd heller. Eller har inte varit i alla fall.
Nej,
så det tycker jag också är intressant med relationen mellan män och kvinnor på landsbygden och manligt och kvinnligt och så vidare.
Ja, och, precis. Och i det ligger ju också att ett arbete som i grunden har varit extremt kollektivt egentligen. Alltså att bruka mark eller att odla. Det, jag menar, går vi bara lite tillbaka i tiden så var det ju någonting som fordrade väldigt många människors sammanlagda arbete. Alltså man arbetade sida vid sida. Medan en ensam bonde idag kan styra eller sköta väldigt stora arealer med bara som ensam eller då i sammanboende med den man har som partner eller så. Och det har ju också ändrat, jag undrar om inte jag läste en studie för en tid sedan som handlade om just nedstämdhet i denna lilla yrkeskategori. Och att det är någonting man är otroligt ensam i sitt arbete. Och man träffar ingen utan man sitter där ensam i traktorn och arbetar. Och visst, ibland så gör man saker ihop, man lånar material eller maskiner av varandra och så vidare. Men det är ju inte detta kollektiva arbete som det var liksom pre-50-talet, om man tänker innan, när man då de också småbruken skaffade maskiner och traktorer och liknande.
Ja, men det finns ganska mycket psykisk ohälsa just bland lantbrukare. Det handlar om det du säger, dels att det är ett ganska ensamt arbete. Men det är också rätt så krångligt, därför att många av dem som väljer att jobba som lantbrukare, en del av dem ärver eller tar över en gård, och de kanske inte framförallt är intresserade av administration och fylla i papper och sånt. Men idag så är man är ju egenföretagare när man driver ett lantbruk, och det kan vara rätt så besvärligt faktiskt, och det man får in pengar på liksom i olika EU-grejer och sånt, helt plötsligt så ändras reglerna och så ska man ställa om och så kommer det nya miljökrav och så vidare. Det vi ser nu, som du och jag ju faktiskt också har skrivit om, fast lite tidigare, det är att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Och när jag sa det när vi skulle skriva texten så skrattade du och sa, men det har de väl gjort sedan 70-talet. Och det är ju sant. Så att det är svårt att försörja sig på att bruka jorden och på att ha djur. Men just nu är det extra svårt, eftersom
det är
som man kallar insatsvaror. Dels, det är brist på en del som kväve till konstgödsel. Men det är också att priset har gått upp på mycket av det som man verkligen behöver, som diesel och elektricitet och så vidare. Så att,
fodret är jättegött för de som
foder,
har
utsäde.
Djurproduktion.
Så att, det är tufft.
Jag lyssnade på en grisuppfödare som berättade att man i princip förlorar 350 kronor per djur som du låter gå slakt. Så att du har en minusaffär på det du redan har lagt väldigt mycket pengar på och investerat i. Och det tar inte, du har inte så stora reserver så att du mäktar med det så lång tid, utan då är det ett företag som försvinner där. Och en näring, en gård som slår igen. Och det där är ju också en personlig tragedi naturligtvis, om det är så att man har satsat så många timmar och så mycket pengar i det. Och så mycket historia antagligen också.
Ja, det är ju ett helt liv. Det är en personlig tragedi, men det är också något som är ett problem för hela vårt samhälle, skulle jag säga. För jag var på, av olika anledningar så bevistade jag LRF Skånes stämma förra veckan. Och jag tyckte det var väldigt intressant, måste jag säga. Då så var det ett antal politiker, det var en från varje riksdagsparti, eller representerade partierna i riksdagen, som fick ett par frågor då av LRFs ordförande. Och en av frågorna var hur de såg på relationen mellan stad och land. Och det tycker jag är ganska spännande, för att min uppfattning, eller något jag funderat på sista tiden, är att jag tror liksom att maktförhållandet mellan stad och land har rubbats genom först pandemin och sedan genom det geopolitiska läge som vi befinner oss i nu. Därför att tidigare så det var så att folk som bor på landet, alltså om de flesta som bor på landet är ju trots allt inte lantbrukare, utan det är människor som är tvungna att ta sig in till en större stad för att försörja sig, för att jobba på något sätt. Så folket på landet har varit beroende av staden i någon mening för att överleva. Man har också åkt in till stan för att gå på bio och gå ut och äta och så vidare. Det som hände under pandemin, det var ju att vi lärde oss att arbeta hemifrån. Och det har ju gjort att fler människor faktiskt bestämt sig för att bo permanent på landet, som till exempel Österlen där jag sitter nu, för att de har förstått att de behöver kanske inte köra in till Malmö eller Lund varje dag, utan man kan arbeta hemifrån ett par dagar i veckan och sen så kan man pendla några dagar, vilket då känns liksom överkomligt, eller mer överkomligt än att pendla varje dag. Och det i sin tur har ju gjort att fler människor finns ju här på dagtid, och därför har det faktiskt öppnats ett antal restauranger i det här lilla samhället som jag bor i nu, som faktiskt verkar ha en ganska blomstrande verksamhet. Sen så har ju den här krisen, eller kriget i Ukraina, har ju lett till då att vi har börjat fundera över det här med vår beredskap när det gäller livsmedelsförsörjning, och vi har förstått att den är inte så jävla bra. Och där blir ju också
den är katastrofal,
och där blir ju också landsbygden mycket, mycket viktig. Att jag tror att människor som bor i stan, de har blivit mer medvetna om att vi behöver faktiskt vår landsbygd, vi behöver vårt jordbruk. Och det tycker jag är en rätt så intressant utveckling, att jag tycker att det är liksom ett litet maktskifte på gång där till landsbygdens
fördel. Sen är det frågan om hur politikerna förstår detta, och om det ännu finns tid för att rädda så många av de lantbruk som nu håller på, som går på knäna och som och kämpar på, hur länge de klarar av att göra det, så att säga. Eller om vi förlorade innan under det här året. För att man, som du börjar med att säga, man ska komma ihåg att de har levt under väldig press under lång tid. Kan gå rätt långt bak, men sen har den pressen ökat från de svåra åren som faktiskt har varit i samband med torkan här när vi hade 2018. Precis. Och så vidare. Och framåt, och sen har det bara blivit tuffare och tuffare.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Midjan så smal, så royal.
Men jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom lite hur land, för det vi rör vid här är också hur landsbygden framträder och skildras och omtalas. Du var inne på hur den omtalas i politiken, men hur den skildras i fiktion och berättelser och tv överhuvudtaget. Därför att där tycker jag att vi har en mästerskildrare, skulle jag vilja säga, som har förmått att berätta en del av det du och jag har försökt ge bilder av här ur våra minnen. Och det är Lars Molin.
Ja,
som
absolut.
Ju var, han var ju vägmästare, var han inte det ursprungligen, till yrket. Och sen småningom så gick han över på att skriva filmmanus. Mm. Och så småningom också till att regissera och göra hela, i princip hela jobbet med de här tv-filmerna. Mm. Men där är ju temat ofta en egensinnig bonde. Mm. Eller någon som bor på landsbygden och som ska, så att säga, som får något jävla påbud från lokalpolitiken eller från byråkratin i den kommunen.
Ja, precis,
och som bestämmer sig för.
I någon mening kan man väl säga.
Och så bestämmer vederbörande sig för, det är ofta Ingvar Hirdvall, det gestaltas oftast av Ingvar Hirdvall, att nej, denna mjölkpall ska icke flyttas.
Den ska stå eller, där den står.
och bjuder makten motstånd då genom att, så att säga, inte ge sig. Det egensinnet, det menar jag att det är någonting som finns på landsbygden, och det, där fångar Lars Molin någonting som är riktigt genuint och sant. Håller du med om det?
Absolut. Och jag tänker också, ibland så är det också, det är ju en konflikt utan mellan liksom någon slags, alltså det är någon slags David och Goliat tema i mycket av hans filmer. Och är det inte kommunen då liksom, alltså överheten i form av kommunen, så är det ju folk från stan som i Badjävlar till exempel. Som ja, också är en precis. Molin-film. Där det kommer folk som ställer krav och som inte fattar någonting. Och så är det då den här egensinniga bunden, ofta gestaltad av Ingvar Hirdvall, som sätter motvärn på något vis. Och det är ju en bild av landsbygden. Annars tänker jag också att landsbygden, det är liksom också ofta, vad ska vi säga, har varit skådeplats för liksom makt och ondska. Jag tänker på den enfaldige mördaren, jag tänker på Pelle Erövraren, där det har varit mycket alltså mycket misär som har skildrats. Och jag tycker nog att när vi stöter på alltså skildringar av landsbygden idag, därför de här filmerna och tv-scener vi har nämnt, de har ju några decennier på nacken, så är det ofta som skådeplats för mord och ond, bråd, död och så vidare. Och nu jag tänker på den här som skildrar ett autentiskt mord efter en bok av Joakim Palmqvist och Therese Tang. Ja, dels på jakten på en mördare som utspelar sig på den skånska landsbygden, Skånes mörka hjärta som jag brukar säga, det vill säga trakterna Hörby, det är en fasansfull del av Skåne. Jag beklagar till alla er som kommer därifrån att jag säger detta, men jag tänker på Mörkt hjärta, tror jag den heter. Det handlar om huvudpersonen, det är en ung kvinna som har utbildat sig till lantmästare. Hon kommer tillbaka till gården där hennes far bor kvar, och mamman är död sedan länge och hon vill modernisera och så vidare. Han är mycket, han vill absolut inte att han allt ska göra som de har gjort innan. Sen blir hon förälskad i sonen på granngården, och som det faktiskt ofta är på landet så är de här två gårdarna, de är ärkefiender. Så hennes pappa accepterar inte att hon har en relation med sonen i granngården, eftersom de sedan liksom decennier är ovänner. Och det slutar då med att dottern och den här älskaren då, det vill säga granngårdens son, de tar helt enkelt livet av den här fadern. Och det är liksom, det är en oerhört mörk skildring av svensk landsbygd. Och det måste man ju säga att Jakten på en mördare är också. Du kanske vill...
Ja, det är den verkligen. Jo, ja, men det är ju Helenmordet som ägde rum i slutet på 80-talet, var det väl? 89 tror jag, påsken 89. Och en 10-årig flicka som blev bortrövad och sedan bragt om livet på ett fasansfullt vis. Och sen så löses ju inte det här mordet förrän, vad är det? Det är ju, var det 15 år senare eller 20 år senare?
Jag tror det var nästan
senare.
20 år senare faktiskt.
Ja. Vilket skildras, hela den här processen skildras då i Jakten på en mördare med väldigt mörka bilder av de som bodde i den här trakten vid den här tiden och framåt i tiden. Där, alltså, jag både kunde känna igen folk, typer ska jag väl snarare säga, och samtidigt häpna över och tänka så här, men Jesus vad många konstiga typer det bodde där. Så många som då har ansamlats vid den här. Men det är väl lite som det vi pratade om tidigare. Att det, dels är det detta att vissa blir kvar. Mm. Andra drar vidare eller flyttar till stan. Kanske de som flyttar i vissa stycken är de som har någon slags drivkraft eller vilja att komma vidare. Och i takt med att lantbruket har dött ut så finns det inte så många platser kvar. Utan det blir de udda gestalterna, de lite mer aparta typerna som stannar då i bygden. Och det ena ger det andra så att säga. Jag ska dock säga att min systers kommentar när hon såg den här Jakten på en mördare. Det var faktiskt, gud vad många typer man känner igen från barndomen. Det är de där originalen som pratade om innan som faktiskt finns speglar sig också de mer udda gestalterna. Men, jo, men jag håller med om det där. Jag har funderat också på vad det handlar om det där. Att det finns någon slags mystik kring detta. Jag tror att det är, för att knyta an till det där med skiftade maktförhållanden och så. Det är ju ändå så idag att de allra flesta berättelser, fiktionaliseringar, utgår från existenser i storstad eller i tätort. Och då blir landsbygden, riktiga landsbygden, den blir väldigt mytisk och man lägger ner i den existenser som är ganska långt utifrån vad det kanske är i realiteten.
Ja, men det är någon slags exotiserande också, eller hur?
Ja, jag vill mena att det är det som sker i den typen av berättelser. Jag tycker faktiskt också att en sådan film, som det är också en gammal film, men ändå en Änglagård, Colin Nutleys skildring av svensk landsbygd, den är också ganska långt utifrån hur det faktiskt förhåller sig och vilka, tycker jag. Det är liksom de är så extrema, de här karaktärerna. Ja. Så man känner inte riktigt den igenkänningen.
Nej, men
alltså,
där framställs ju också människor på landet som om de är dumma i huvudet på något vis.
Ja,
på olika
precis.
Sätt. Men jag vill ändå uppehålla mig lite kring just det här liksom Skånes mörka hjärta, alltså inlandet i Skåne, Hörby och så vidare. Häromdagen så, jag har börjat med ett nytt missbruk och det är att jag budar på saker på en auktionssajt. Eller auktion kanske man säger på rikssvenska. Och så glömmer jag bort att jag har gjort det och sen får jag plötsligt glatt meddelande. Grattis, du vann budgivningen på. Och jag lyckas buda hem två mycket söta sammetsstolar som då fanns i Ängelholm. Och jag fick dem till ett mycket facilt pris, men om jag skulle fått dem fraktade hit så skulle det kosta 4 gånger mer än vad jag betalade för fåtöljerna. Så trots att bensinpriset är sjukligt högt så tänkte jag, ja, men jag får väl köra till Ängelholm då. Nu bor jag i Simrishamns kommun, så det är tvärs över hela Skåne. Så det var ju en dagsutfärd kan man säga. Och då kör man ju...
Körde förbi mitt barndomshem då, troligen.
Precis.
Körde på riksväg.
Precis, men i alla fall, då, liksom, då korsar man ju igenom det här inlandet i Skåne som faktiskt är rätt så ruskigt. Man kör ju förbi mängder av hus som ser helt förfallna ut, men som där ändå bor folk i. Det är de här liksom gårdsplanerna som är fulla med slaktade bilar, blandat med gamla barnvagnar och liksom söndriga cyklar. Alltså, det är någonting...
Det står en tvättmaskin i
precis. Om någon har pyntat lite så kanske de har slängt ut en toalettstol som de har satt en pelargon i. Alltså, du fattar stilen. Det är en ofattbar misär faktiskt. Och även när alltså även här på Österlen som ju är liksom ändå lite har ju blivit, alltså Österlen är ju inte, det är ju inte liksom som västra Skåne där det är typ fint överallt så där liksom Torekov och Höganäs och så vidare. Utan här är det ju fortfarande lite blandat. Så det finns ju en misär på landsbygden som väldigt sällan uppmärksammas i media, mer än då de här fiktiva skildringarna eller de här dokumentära då om olika mord och så. Och det tycker jag också är så, alltså både intressant att det är så, men också tragiskt, för att det läggs väldigt mycket tid och kraft och pengar på Sveriges miljonprogram. Men hur mycket pengar lägger man på liksom typ den skånska glesbygden där folk ägnar sig åt att dricka hembränt och ge sig på sina barn? Inte så mycket skulle jag vilja säga. Det är liksom en osynlig del av Sverige. Den svenska glesbygden som ju finns i hela landet. Kanske framförallt i norra, men det känner jag inte till så väl. Vad tror du att det beror på att man inte riktigt ser det?
Nej, men vet du vad jag tror är en faktor? Det är detta att du har inte ett tryck från ett kvarter eller från omkring närliggande boende som så att säga fodrar av dig att den där tvättmaskinen, den är du vänlig och kör till återvinningen eller var man nu lämnar sådana saker eller säljer den eller gör någonting av den. Utan du är så att säga, det är så långt till nästa granne så att du kan ställa ut saker på det sättet utan att någon kommer påpeka för dig att det stör deras utsikt.
Det finns inget socialt tryck på det sättet.
Nej, precis, för att det är, menar, så som jag bor nu, jag bor ju förvisso på landet men i en by på en gata där det ligger små likartade villor runt omkring. Och där kan man ju inte balla ur, menar jag, på sin tomt, för att då kommer det att bli en diskussion kring detta på samfällighetsmötet och vi tar hand om våra liksom gemensamma ytor och så vidare. Men det finns ju inte när du bor mitt på en åker.
Nej, det är sant.
Så jag tror nog att det spelar roll. Vi kanske alla har en viss benägenhet och mer eller mindre och balla ur på det sättet. Vi behöver människor omkring oss, vill jag liksom komma fram till här, att det skapar ändå ett tryck att hålla ordning.
Jag tror faktiskt det. Jag tror att vi behöver andra människor för att vara liksom mänskliga i någon mening, för att inte förfalla totalt. Sen finns ju säkert människor som har ett mycket större överjag än vad jag och de här människorna i Skånes mörka hjärta har, som aldrig skulle få för sig att kanske plantera en pelargon i en gammal toalettstol.
Nej, precis. Men du vet, det finns ju också de här, när jag nämnde pastischen i Änglagård som jag tycker det är lite grann. Vi har efterlyst här, varför är det inget intresse för landsbygden? Varför vänder sig inte politikerna mot detta i högre grad och så? Det finns ju dock en bubblande landsbygdsvurm eller bygdlandetvurm, menar jag, som bland annat utkristalliserar sig i den här Mandelmans tv-serien. Det finns också en dansk variant på samma typ. Ja, precis. En mycket roligare titel på danska. På svenska heter den ju 100% bonde. På danska heter den 100%.
Ja, det är liksom noll mustighet i 100% bonde. Maximal mustighet i bonderöven, det är roligt att säga också.
Ja, det är det. Men där menar jag, och nu tänker jag vara lite kritisk, att vad de gör är ju att de liksom lajvar lite att vara bönder, eller att Mandelmans har bott länge där. De ägnar sig åt att ta hand om djur och bruka lite jord och så, och kan det de gör. Men det är ändå så att de spelar en slags roll i det de gör, och bonderöven gör ju det definitivt, för att det tar så sjukt lång tid för honom att bygga saker.
Det finns ju ingen ekonomi
i
det lantbruket. Alltså han försörjer sig på att vara bonderöven i tv helt enkelt. Precis. Och Mandelmans har ju i decennier försörjt sig på att jag var hos Mandelmans första gången någon gång, vad kan det vara, kanske 03-04 och fikade.
Ja, men då fikade jag.
Precis, så de har ju drivit café då på sina ekologiska produkter, och så får man gå dit och så tittar man på deras djur och så köper man någon svindyr rabarberpaj eller något som då är ekologisk rabarber. Och så kanske man köper med sig någon ört eller något som de har drivit upp som man planterar när man kommer hem. Nej, men jag vet inte. Nu bor vi ju här i det här knarkarhuset i Borby. Men planen är att så småningom köpa en liten gård.
Jag tror du skulle säga så här, att planen är att på sikt kunna sätta ut en toastil som jag ser en pelargon i.
Alltså jag bor vid torget, så det skulle inte accepteras. Men planen är att köpa en liten gård. Och då har jag tänkt att då ska vi bli Mandelmans on the dark side. Så vi ska odla cannabis i trädgården och så ska vi bråka med alla våra grannar hela tiden.
Oj!
Det tror jag blir en bra tv-serie.
Ja. Hör ni det, TV4? Här har ni något nytt.
Köp en gård till oss, så ska vi nog bjuda på lite action. Nej, men jag håller med dig. Jag retar mig också på det här liksom, alltså bio på landet live. Det finns någon annan tv-serie som jag faktiskt aldrig har sett. Jag har bara sett reklam för dem. Men det är ett par där. De är kända från andra sådana här dokusåpa-program.
Ja, just det. Hjälp, vi har köpt
exakt,
en gård.
Exakt, jag tror att en av dem är någon gympalärare. Men i alla fall, de har köpt en gård. Mm. Och jag retar mig på det bara.
Jag känner samma.
Tycker jag.
Ja, jo, nej, men jag blir generad när jag ser det och provocerad över att de så att säga leker någonting som egentligen fordrar mycket stor kunskap, mycket styrka och uthållighet och arbetskraft så att säga i nedlagda timmar och liknande. Det blir så pajigt och det blir nästintill, tycker jag faktiskt, förolämpande för de som lever i detta på riktigt.
Ja, men faktiskt, för och, den här LRF-stämman som jag berättade om innan, i den här panelen av politiker så var det en centerpartistisk politiker som sa något som fastnade mig. Hon sa så här att ja, när jag var barn och växte upp så lovade jag mig själv att jag aldrig skulle behöva oroa mig för vädret hela tiden och vara på möten och fylla blanketter hela kvällarna. Jag lovade mig själv att aldrig bli lantbrukare. Nu är jag det ändå. Och det var liksom en väldigt liksom träffande beskrivning av hur man lever om man sysslar med växtodling eller djurhållning eller driver ett större lantbruk. Att man hela tiden är orolig för det jävla vädret. Det är för torrt eller det är för vått och det är för lite och för mycket och så vidare. Och på kvällarna ska man på olika möten, därför man är ju också företagare. Man ska sälja produkter, man ska köpa, man ska fylla i papper och så vidare. Samtidigt så finns det ju någonting för den som har växt upp på det här viset som utgör en väldigt dragningskraft. Och det gör det ju uppenbarligen för andra som inte har växt upp så också. Men jag tror inte de vet vad det är de längtar efter, utan de längtar efter någon slags sockrad version av vad det är att bo på en gård och liksom vara självförsörjande eller vad de nu är ute efter. Och har hela tiden liksom en feg utväg, för de har ändå någon livlina hela tiden, för de skriver någon krönika någonstans eller vad de nu håller på med. Så de gör det inte fullt ut.
Men nej, precis. Det är ju så att säga tv-kontraktet som i hög grad finansierar den här landsbygdslivsstilen. Och det är något annat än de där blanketterna som den du refererade talade om.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Vi hade ju ett avsnitt här för inte så länge sedan som handlade om auktoritet. Ja. Och auktoriteter och varför det är så att de har... Vi i Sverige är så rädda för auktoriteter. Man har liksom så demonterat auktoritet, för man tror att då är det samma som att säga ja tack till en auktoritär ledare eller något sånt där. Men då vill jag knyta ihop detta med vårt landsbygdsavsnitt, nämligen i så mått att jag tror att tilltron eller vördnaden, om jag säger så, för klassiska auktoriteter i form av say, läkaren, prästen, läraren har levt kvar, eller då den som äger väldigt mycket mark eller jord och har stor egendom. Det är också en slags auktoritet. Den vördnaden har levt kvar mycket längre på landsbygden än vad den har gjort i övriga samhället, där man har demonterat den typen av pengar är en viss form av auktoritet eller ger en viss form av makt då. Men förstår du hur jag resonerar här? Att liksom det finns vissa strukturer, maktstrukturer som lever kvar, både på gott och ont. Jo, men det är ju delvis det som också speglas i de tv-serier eller filmatiseringar och romaner som vi har berört.
Precis,
här.
Där makt och... För att jag vill ändå hävda att det också har med klass att göra. Med klass och med skam och med ett bristande självförtroende. För att många som har växt upp på landet och stannat på landet, och inte liksom, för att det finns ju naturligtvis en del som växer upp på landet och sen går på lantbruksskolan i Bollerup och läser på universitet. Sen kommer de tillbaka för att ta över gården och så. Ska man driva ett lantbruk idag så behöver man den sortens utbildning. Men de som är mer liksom av karaktären att de bara råkar ha bott här och fortsätter bo här, de har ofta väldigt mindervärdeskomplex i relation till människor som kommer från stan. Och människor som då är de här auktoriteterna som du beskriver, lärare, läkare och så vidare, det är ju människor som ofta kommer någon annanstans ifrån eller i alla fall har varit någon annanstans för att de har skaffat sig en utbildning. Så jag tror att det handlar mycket om det. Och det tror jag också, det är en del av det som jag pratade om för ett tag sedan, att jag tror att maktbalansen mellan stad och land är på väg att rubbas. För att alltså, i det lilla samhälle jag bor i nu så finns här ju naturligtvis en hel del som är uppväxta här och några har varit iväg och studerat och återvänt, men andra har liksom bara stannat kvar på något vis. Men jag ser ju också en växande grupp människor som inte bara är sommargäster utan som har bestämt sig för att men vi vill bo här alltid. Och det är ju människor som kommer någon annanstans ifrån. Och de är ju inte auktoritetstroende på det sättet. Så jag tror att det kommer att luckras upp på något vis.
Jo, men det är precis. Och den omställningen som du talar om, eller den förändrade maktbalansen, den ser vi inte. Eftersom du och jag kommer från Skåne båda två, så är vi ju då naturligt fixerade vid den södra delen av Sverige. allra sydligaste helst. Men jag menar, vi ser precis samma fenomen om vi blickar mot den norra delen av Sverige, där det nu sker en väldiga satsningar på den gröna omställningen och på den typen av energi. Industri menar jag. Och där man då behöver så att säga dra väldigt många människor att flytta till de här regionerna. Och detta är ju regioner, områden, städer, byar där människor har rest och där det då har precis uppstått detta som vi har beskrivit tidigare, att vem är det är liksom förlorarna som blir kvar, eller varför stannar man i detta, det finns ingen framtid där och så vidare. Och nu visar det sig att det är här framtiden är. Där finns de nya jobben, där finns expansionsmöjligheterna, där finns det vi behöver bygga ut snabbt som tusen för att vi ska klara detta, den nya omställningen. Och det är ju en del av den här förändrade maktbalansen verkligen i någon slags extrem version i den exemplifierat.
Absolut.
Men det är frågan om politikerna hänger med i det, i sitt resonemang och i sina argumentationer. För jag menar, vi kan ju alla erinra oss hur en tidigare moderatledare talade liksom om att stockholmare, det fattar ju alla att stockholmare är smartare än lantisar och så vidare.
Det är bara en stockholmare som kan säga något så dumt.
Ja, men och där Centerpartiet kämpar jättemycket för att behålla väljare på landsbygden. Därför att de har man förlorat till SD i hög utsträckning, grad, vill jag säga.
Men det tror jag handlar om att människor som bor på landet känner sig också ofta, med viss rätt måste jag säga, övergivna. Därför att landsbygden finns inte så ofta i media. Och det handlar ju om att människor som jobbar med media, som är journalister på de stora tidningarna, så de bor ju inte på landsbygden i allmänhet, utan de bor i storstäderna. Och de förstår inte det här, de bevakar inte det. De tycker inte det är intressant. Och det gör ju att människor känner sig osynliga. Och det skapar också en viss irritation. Och det är samma som förra omgången jag bodde här ute när jag hade den här avstyckade gården, så kom det ju plötsligt sådana här nya liksom regler att nu fick man inte ha en sjunkbrunn längre, utan alla skulle ha trekammarbrunn. Och det var ju en ganska stor kostnad, måste jag säga, att plötsligt liksom bara få ett brev med någon ny jävla miljöbalk. Och den sortens dekret och uppmaningar och regler kommer ju liksom inte så sällan. Och då är det liksom så att men då är det någon miljönisse i Stockholm som har bestämt det, och så ska jag bara rätta mig efter det. Och det skapar ju...
Det är då man ska bli invahirvall.
Ja, det är då man, blir invahirvall. Men det skapar ju också en viss, vad ska vi säga, ett visst motstånd mot just stockholmare i Skåne. Jag ska avslutningsvis berätta en liten anekdot. Vi närmar oss ju påsken. Och under påsken så är det ju då konstrunda på Österlen. Det bor ju av hävd många konstnärer just här. Och då öppnar de upp sina ateljéer och sina hem så att folk kan komma in och begabba deras verk då och förhoppningsvis köpa någonting också. För många år sedan när jag bodde här ute så hade jag ett ärende på ICA, och framför mig i kön så stod då en lokal lantbrukare som jag kände. Så sa jag, här är du ute och kör? Och så sa jag, jag var tvungen att ta ut och lufta traktorn lite nu så att jag stör stockholmarna här på vägarna. Och det visade sig att när de var konstrunda, då tog han sin äldsta traktor och körde han runt på den, så att det blev enorma bilkör bakom hans röda traktor. Bara för jävlas. Det är lite Ingvar Hirdvall över det.
Han är min nya hjälte. Ja, det var rätt gjort. Det kynnet, det tror jag nog att vi alla som har vuxit upp invid en väg på det sättet som jag gav exempel på tidigare, har i oss. Liksom. Att det finns ett visst mått av egensinne och lite sådär motstånd mot när någon kommer.
Lite Edvard Perssonskt landsvägsmotstånd.
Men ska vi stänga butiken?
Jag tror att det är dags att avsluta för idag.
Ha inte med nödvändighet en tv-serie om att ni leker, att ni är bönder.
Nej, låt bli det. Fast de kan få sig på bunneröven, för det tycker jag ändå är roligt. Så framför bunneröven.
Och var Ingvar Hirdvall lite mer.
Ja, det är ett bra råd. Var Ingvar Hirdvall mer, det är stil över det. Jag tycker vi säger så, ja. Och så ses vi nästa söndag. Eller hörs.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då. Hej.
Hej, hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.